God dag, så fint att få vara här igen. Jag är alltså pastor på Räddningsmissionen. Jag har jobbat där i 8 år men blev ordinerad för 1 år sedan. Och jag räknade nu ut att det är 3:e gången jag är här och predikar. Jag försöker vara ute och predika någon gång i månaden någonstans. Annars jobbar jag med vår gatukyrka. Och sen har jag också varit här 3 gånger på dagledig träff. En gång med en tangoföreställning. Och 2 gånger med Håkan Hägg och Barbro Hörberg. Så jag tror jag har sett många av er. Räddningsmissionen, ni är en av 32 huvudmän till det. Stort tack för att ni är där. Om ni vill prata något om räddningsmissionen eller undra något, så ta det på fikat. För nu ska vi släppa det och gå till dagens text. Jag bara ber en bön för att landa. Gud, välkommen till oss. Bär mig i detta. Amen. ...2018 var jag i Betlehem. Och där mötte jag en kvinna som hette Hind Hauri. Hon var ungefär i 70-årsåldern, en kristen kvinna, en palestinier. Hon hade tidigare varit minister och diplomat, alltså en välutbildad kvinna med en internationell karriär. Nu bor hon ensam i ett mycket vackert hem i Betlehem, kanske 50 meter ifrån den mur som delar upp Israel, den judiska delen och den palestinska delen. Det var en väldig kontrast där, hennes fina saker och så, och sen en mur med mycket graffitiklotter och skotthål och sådär. När Hind växte upp i Betlehem, då var det en ganska liten stad. Och judar och kristna och muslimer var deras vänner. De umgicks, de hade picknick tillsammans. Hon berättade hur de hade, det var ett väldigt civiliserat samhälle, sa hon. De, mycket poesi, mycket musik. Kvinnan hade en ganska stark position. Jämfört med i Europa så var det en rätt så stark kvinnorörelse sådär. Men efter 48 förändrades mycket. Saker slog sönder, handeln avstannade och många blev flyktingar inom Palestina och utanför. Hon berättar hur kvinnorna fick ta ett väldigt stort ansvar i den här flyktingsituationen. Men många män hamnade i fängelse. Det var stor arbetslöshet. Och samtidigt en tradition bland palestinierna att vara välutbildade, även i flyktingläger, så var det många palestinier som blev läkare, civilingenjörer, som kämpade liksom för en hög utbildning. Det är bara det att det blev bara värre i landet och många lämnade landet. Hennes egna 3 barn var akademiker, man hade flyttat 1 till USA och 2 till Europa. Jag frågade Hind, hur har din kristna tro påverkats av att leva i den här situationen? Så här sa hon. Vi är kristna. Det handlar om utgivande kärlek. Vi försöker vakta sanningen. Kristi kärlek handlar inte om att jag ska ta emot och må bra. Det handlar om att ge ut till andra och tjäna. Det är det Gud vill att vi ska göra. Och så säger hon något väldigt skarpt. Jag tror teologiskt i praktiken att vi kristna i Palestina, vi implementerar Guds ord. Vi får Guds ord i funktion. Oj. Hon fortsatte så här. Jag tror att många av världens kristna har glömt vad kristendom går ut på. Hon berättar om en ung amerikansk man vid en konferens som sa, det är ganska genant att säga att jag är kristen. Hon tänkte, det här måste vara the end of a word. Alltså hon sa, hon går inte till kyrkan varje söndag, men det är så djupt inom henne. Vad vore, kristendomen är en djup befrielse. Vad vore mänskligheten utan denna befrielse, säger hon. Och så kommer en ung man som kanske går till kyrkan alltid, har det väldigt bra på många sätt, och säger att han är generad. Hon frågar mig, vi satt flera timmar ensamma och pratade. Vad tror du att en sån kille menade, sa hon till mig. Nu kommer en väldigt stark mening. Jag skrev ner det här som en intervju med henne. Kan det handla om det hallucinerande halleluja-folket i USA och Europa som har det bra på så många sätt att de inte riktigt förstår vad evangeliet handlar om? Kanske, sa Hind, har vi här i Palestina bevarat kristendomen genom att praktisera den i riktigt svåra omständigheter. Jesus levde ju under svåra omständigheter. Landet var ockuperat. Och det är det nu. Det är kanske vi som har möjlighet eller har mycket lättare att förstå vad det var han menade. Hon sa också att kärlek är nyckeln. Vi måste älska vår fiende. Och det är så svårt. I hennes liv fanns många problem att lösa. Men kärlek fick henne att se det mänskliga människan hon möter och konfronteras med. När hon blir stoppad i en checkpoint eller när hon ser vad som händer i Betlehem, att träna sig i att älska den andra, att se den mänskliga i den, det är ju verkligen att öva sig på genuin kristen tro, sa hon. Vilken tuffing, eller hur? Förstår ni, jag blev oerhört berörd av mötet med henne. Vi lever under så olika livssituationer. Och det påverkar oss såklart jättemycket hur vi tolkar evangeliet. Om vi är fattiga eller rika, lever i frihet eller ockupation, vilket politiskt styre vi lever under. Vi läser samma berättelser, men vad gör de med oss? Hon var mitt första exempel. Så småningom hamnar jag i bibeltexten, jag lovar. På en kristen profil som gjorde intryck på mig. Mitt nästa exempel, det är 800 år tillbaka i tiden. Det är den helige Franciscus. Han föddes 1182 i staden Assisi som äldste sonen till en av de rikaste männen. Pappan var klädhandlare. Och det var krigstider i Europa där. 1100-1200-tal, riddartider. Franciscus, hans framtid var att bli en krigsriddare med bra utrustning, gott om pengar. Han var 17 år första gången han gick ut i krig. Det var, ni som kan mycket historia, det var kejsare mot påve, furste mot kung, stad mot land och så vidare, borgare mot adel. Det var ändå något som gnagde i den unga killen. Och när han var 23 år under en feberdröm, ett feberanfall, inte ett dröm, ett anfall, då hörde han en röst som sa till honom: vad vill du? Vill du tjäna Herren Gud eller den världsliga fursten? Och Franciscus bestämde sig för att söka sitt kall i ensamhet. Han fick syn på sig själv. Allt ytligt och materiellt han levde med, som han ägnat sig åt. Och tänkte, något ädelt och djup kan jag hitta om jag söker Kristus på allvar. Om jag följer honom. Och hans första steg var att börja skänka saker till de fattiga. Pengar. Han hade ganska mycket pengar. Och sen började han skänka i hemlighet till kyrkor. Kunde han skicka såna här nattvardskärl och så till fattiga kyrkor för att hjälpa dem. Men det liksom var inte nog. Han insåg att det skulle vara något annat att själv vara fattig. Hur skulle det vara? Uppleva det. Då reste han till Rom och hittade en riktigt fattig man. Och så bytte han tillfället alla kläder med den här fattiga mannen. Och så gick han och ställde sig och tiggde ihop med andra tiggare. Och liksom kände in hur det var. Då förstår han, nu börjar jag hitta någon slags frid. Han återvände hem i vanliga kläder men började på olika sätt att söka friden, förnöjsamheter i saken han tidigare haft motstånd mot. Till exempel att ta i spetälska, lägga om deras sår, dela rum med dem, att äta mat som han hade upplevt som oaptitlig, att gå i obekväma och dåliga kläder. Franciscus pappa skämdes och var väldigt orolig för sin son. Och till slut bestämde han sig för att han skulle skrämma sonen ordentligt genom att göra honom totalt arvslös om han fortsatte på detta sättet. Han var 25 år då, sonen. Och han drog Franciscus inför den tidens rätta. Där var det en biskop och några andra personer. Och så skulle de mötas. Och när pappan sa det här: jag vill, om du fortsätter på den vägen kommer jag ta ifrån dig allt. Så säger Franciscus: du får allt tillbaka. Och så sprang han in i ett rum bakom och klädde av sig helt naken. Och sprang: du får även kläderna, inget vill jag ha. Så gjorde han. Och jag kommer hädan efter bara kalla Gud i himlen min fader och inte dig. Oj. Biskopen gav honom en trädgårdsdrängs rock, liksom någon slags avlagd rock för att skyla sig. Den tog han på sig och så ett kritstreckskors på ryggen och gav sig iväg. Dräkten till att bli så småningom en, den här franciskaner munk. För efter det så fortsatte han att leva utan pengar, mycket enkelt. Allt han kunde tigga skulle han dela med de fattiga och han skulle leva med de sjuka. Och många valde att följa honom. Det har ju blivit franciskanerorden av detta. Man kan undra, vad är det? Vad var det som gav någon slags förnöjsamhet i detta? Två ganska olika vägar till att lyssna till Gud. Franciscus, en rik ung man som väljer ett totalt liv i fattigdom. Hindhauri, en välbärgad kvinna med alla chanser att bo i ett annat land, som ändå väljer att stanna kvar och försöka praktisera Kristi kärleksbudskap istället för att fly. Nu tar vi dagens text. När Jesus skulle fortsätta sin vandring sprang en man fram och föll på knä för honom och frågade: gode mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Jesus svarade: varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. Du kan budorden. Du ska inte dräpa, inte begå äktenskapsbrott, inte stjäla. Du ska inte vittna falskt. Du ska inte ta ifrån någon det som är hans. Visa aktning för din far och din mor. Mästare, sa mannen, allt detta har jag hållit sedan jag var ung. Jesus såg på honom med kärlek och sa: ett fattas dig. Gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga. Då får du en skatt i himlen. Kom sen och följ mig. Vid de orden mörknade mannen och gick bedrövad sin väg. För han ägde mycket. Jesus såg sig om och sa till sina lärjungar: hur svårt blir det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike? Lärjungarna blev bestörta över hans ord. Men Jesus sa igen: mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike? Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. De blev ännu mer förskräckta och sa till varandra: vem kan då bli räddad? Jesus såg på dem och sa: för människor är det omöjligt, men inte för Gud. För Gud är allt möjligt. Jesus är på väg från Galileen till Jerusalem. Han är ute bland folk. Undervisar, svarar på frågor och samtalar. Lärjungarna är där. Lärda judar är där. Fattiga och rika. Alla möjliga människor är runt honom. Och så kommer den här mannen springande och faller på knä. Vi vet inte hur gammal han var, men han sa: jag har hållit alla bud sedan jag var ung. Så han har nog varit med ett tag. Av någon anledning upplever han att det inte räcker att hålla bud. Och då svarar Jesus: ett fattas dig. Gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga. Då får du en skatt i himlen. Det är ganska höga krav, kan man tycka. Ge bort allt man äger. Fast Franciscus, han gick ju kanske ännu längre. Han nöjde sig inte med att ge bort. Han valde att själv bli fattig, att leva med de sjuka. Att bli tiggare. Hindhauri väljer inte att bli fattig. Hennes utmaning är att stanna kvar och förstå, att vakta sanningen. Jag upplevde att det fanns mycket sorg hos henne. Över barnen som lämnade, över kulturen som försvann. Och den där kristna amerikanen som var så generad över sin tro. Men hon var uppfylld av det här. Jag ska stanna och öva mig i kristen kärlek. Alltså, jag tycker Jesus kan verka lite hård i den här berättelsen. Ett fattas dig, gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga. Då får du en skatt i himlen. Men då hoppar vi över det som står innan. Du kan ta fram det. Ser ni det där ganska långt ner? Det står, Jesus såg på honom med kärlek och sa. Den meningen gör stor skillnad. Att se på någon med kärlek när man säger något strängt. Eller hur? Franciscus, han kämpade med det han hade svårt att älska, att leva nära spetälska och så. Men han övervann område efter område och fylldes av någon slags glädje och förnöjsamhet. Hind just det. Hind Hauri, hon kämpar också. Hon berättar om när hon går ut från sin dörr och ser de unga israelitiska soldaterna. Att hon kämpar med att se på dem med kärlek. Att tänka, de har också ett liv. Det är inte lätt för dem heller. Vad som hände med den rike mannen, det får vi ju aldrig veta. Om han blir en Jesu efterföljare, det kanske han blir. Eller också bara går han bort, bedrövad. Det blir ändå ett samtal mellan Jesus och lärjungarna. De är ju förskräckta. Och då står det så här. Du kan ta nästa. Hur svårt blir det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike? Lärjungarna blir bestörta. Men Jesus fortsätter. Hur svårt är det inte att komma in i Guds rike? Lättare för en kamel. Och då blir de ännu mer förskräckta och säger till varandra. Vem kan då bli räddad? Alltså, jag tror att vad den här berättelsen går ut på, det är en berättelse om nåd, om inkludering. Vi ska ha höga ideal. En del av oss kanske ska göra som Franciscus och en del ska göra som Hind Hauri. Stå kvar i jättetuffa situationer och ändå kämpa. Men det handlar om nåd. Att hur den går för oss så är vi välkomna till Gud. Människor är det omöjligt, men inte för Gud. För Gud är allt möjligt. Om man tänker på Franciscus pappa. Den där besvikne mannen som försökte styra upp livet för den unge sonen. Och så blir det nästan förlöjligad när sonen springer in naken och vill släppa honom som far. Och jag tänker på den amerikanen som är generad för att kalla sig kristen. Nåd till honom också. De här hallucinerande halleluja-människorna hon pratar om. Nåd. Även för dem är det möjligt. Och för oss som är kristna här i Sverige idag. Och inte riktigt vet vilka konsekvenser det ska få i våra liv. Borde vi skänka bort mycket mer? Kanske. Hur ska vi förhålla oss till politiska beslut som fattas och som vi kanske tycker strider mot evangeliet? Ja, vi kanske ska tänka på Hind Hauri. Nu har vi möjlighet att vakta sanningen, att inte bara jamsa med i syn på människovärde. Att inte göra oss för små i det. Franciscus lämnade inte så många texter efter sig. Men en har han lämnat. En dikt. Och den ska jag avsluta predikan med att vi framför Franciscus solsång. Den handlar om en förnöjsamhet. En glädje över sol, måne, naturfenomen. Alla under Gud gör. Och när man tänker på den här, han blev ungefär 40 år, Franciscus. Den här tiggarmunken med sin historia. Hur han gick och lovade Gud. Amen.